Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ofta om folk säger någonting om någon fest de har varit på och bara, ah det var så jävla kul, vi bara dansade hela natten och vi gjorde, och man bara, men var du dum i huvudet eller varför dansar du inte mer om det var så jävla kul att dansa? Och jag tycker att vi har kommit ganska långt, men jag tror att fortfarande att vi kulturellt sett i Sverige skulle kunna ha mycket mer dans i det offentliga rummet.
Det är kongenialt att googlingen Unik Benke Rydman ger så många olika träffar. För visst, den föreställningen han i detta nu turnerar med, Master of Dance, blir förvisso olika varje gång han gör den. Men det är ju också så att hans insats och ställning kring dans är helt unik. För en stor del av oss är det han som flyttat fram positionerna för vad dans är och var vi ser den i Sverige. Och hur han ser på kroppens förfall, fördelarna med Fortnite och att utveckla känslor för robotar, det handlar Värvet avsnitt 613 med Fredrik Benke Rydman om. Nu kör vi. Vi var, jo men min 15-åring som ju liksom tränar så himla mycket, och jag har en känsla av att man, det är någonting med hur vi rör oss liksom, och om, man, om jag då har en 15-åring som är stel som ett kylskåp redan.
Fast det där tror jag är en skillnad på nu och då när vi var 15. Att man, alltså man, folk sitter ju stilla jävligt mycket mer.
Det är sant.
Alltså det tror jag är en jättegrej alltså. Alltså att vara ute och leka i skogen, klättra i träd, skapa liksom det som folk går och tränar så här crossfit för att få göra när man är liksom förbi det liksom. Det tror jag liksom är en jättestor skillnad. Sen om man är stel inte, det behöver ju inte betyda att man blir skadad liksom. Det kan ju vara, det kan vara rätt okej. Okay. Alltså vissa kroppstyper som är stela, de är rätt bra skyddade från skador skulle jag säga.
Ja, men det kanske är det, ja, precis. Jag kommer ihåg att jag intervjuade för svin länge sedan Henrik Rydström, numera tränare för MFF. Då en mycket, mycket karismatisk allsvensk spelare i Kalmar, kanske.
Ja.
Och han pratade om att han inte trodde på stretch.
Nej, det är många inom fotboll som inte tror på stretch.
Nej.
Nej, men jag tror inte man ska stretcha. Alltså det är så här, jag tror att det är lagom liksom. Alltså, dansare stretchar ju för att det har med en estetik att göra.
Mm.
För att man ska liksom vara rörlig, för att det ser bättre ut, för att det, funktionen blir bättre liksom. Men jag tror inte ur skadesynpunkt att man kanske måste stretcha som en tok helt enkelt. Utan det, alltså, det finns ju många, det finns ju många kroppstyper som, jag vet inte, om du sträcker ut din arm. Men du är inte så överrörlig i lederna, eller hur?
Nej,
det är för vissa pekar ju liksom bakåt här.
Mm.
Och då är man ju liksom lite slappare i lederna. Då är det oftast mycket värre med skador. Jag är också ganska liksom tight byggd, så att säga.
Ja, du har ju sagt, beskrivit dig som en hockeyspelare liksom, i en, eller en dansare ja, i en hockeyspelares kropp. Eller något.
Ja, men typ så. Mm.
Det har du aldrig sagt, men det var snyggt. Nej, men, så snyggt
ja.
Att det kändes.
Men nu, från nu ska jag säga det.
Ja, exakt. Men du, vänta nu ska vi tillbaka till kroppen. Och du har liksom ont överallt en dag som denna.
Ja, men typ faktiskt. Tyvärr.
Mm.
Det har varit lite så sista tiden. Men det blir, nu gör jag min föreställning också, så då blir det ju ett större påslag. När jag bara går runt, jag cyklar och jag liksom rehabbar och jag koreograferar, då, är man, då gör man ju inte liksom till max. Men när man väljer föreställning så är det ju, då är det 100%.
Mm.
Så då får man liksom lite betala för det efteråt. I form av stelhet och det drar och det liksom ger.
Så det är inte kronisk smärta egentligen, utan det är för att du håller på med kroppen nu?
Jag tror på att man ser det. Det är som är svårt. Det är som att hålla hela tiden igång lagom mycket, då är det bra. Men jag får inte vila, då blir det också sämre.
Mm.
Så att det är som att jag har liksom så här lite diskproblem i nacken och lite ryggen som sitter kvar. Och jag, just nu har jag en sån, du vet, så här, hälsenan är liksom lite, och då flyttar det där runt. Och så gör, då kompenserar det där, och så kompenserar man där, och så blir man stel där. Och, så att det var väldigt stelt. Jag tycker.
Berätta om dina osteopater och hur de brukade ta på dig.
Osteopater?
Ja. Har du inga sådana?
Nej, osteopati, det är väl där man skakar och grejer.
Jag vet inte.
Nej, men det är inte så mycket osteopater i mitt liv. Mm. Men,
vet du varför jag ställer frågan så?
Nej.
Lisa Ekdahl var här för några veckor sedan och pratade om att när hon har haft ont i kroppen, då ringer hon liksom typ, ja men Anna Vnuk, och frågar så här, vem ska jag gå till? Jag har ont i kroppen.
Ah, okay.
Och då är det alltid en osteopat som är svaret. Och Lisas teori var att liksom dansare har ett stort behov av att kropparna ska funka. Osteopati är bra. Någonting.
Ja, jag har faktiskt inte provat det så mycket. Däremot så kör jag har ju min Vladimir som jag går till som alltså han är otrolig. Han har också hand om jättemånga NHL-spelare i hockey. Och så han har otrolig kunskap. Liksom. Men det är, liksom, det är mycket nålar med ström. Det är liksom, och sen är det framförallt att jobba med kroppen på rätt sätt. Och skapa liksom rätt förutsättningar. För att man kan inte bara gå och behandla allting. Man måste liksom hitta den där balansen i kroppen. Så att
just det,
att det är min go-to-person. Liksom.
Att man försöker hitta rot roten till det onda snarare än att behandla symptomen, eller?
Ja, lite så. Mm. Att få liksom, för någonting obalans är ju oftast i muskulaturen då. Mm. Eller man kompenserar helt enkelt.
Roten till det onda i ditt fall är väl att du har misshandlat din kropp i typ 30 år?
Ja, jag skulle nästan säga det. För det är egentligen ingen större sådär skada att jag liksom har gjort någonting fel egentligen. Alltid varit svinnoga med att värma upp och försöka ta hand om mig vad det gäller både så här med sömn och mat och allt det där liksom. Men jag tror att det är bara utsliten. Mm. Så det är lite tråkigt förstås.
Jo, just det. Och sen kan man väl då, och då kan man kanske också prata om att liksom vi kanske inte är gjorda för att bli så gamla som vi blir längre, eller?
Ja, men det tror jag verkligen. Att vi liksom, det är ett väldigt intressant ämne, att hur vi liksom hela tiden pushar att vi ska leva längre och längre. Vi ska liksom ersätta allting från, liksom, från syn till hörsel. Liksom, vi byter ut delar i kroppen. Alltså man kan ju få en höftprotes, knäprotes som funkar jättebra. Liksom. Men frågan är ju om vi ska liksom, hur mycket ska vi pusha det framåt, tycker jag.
Ja, men vad tycker du själv då?
Jag tror mycket mer på att vi ska leva den tiden vi är liksom avsedda att leva.
Okay.
Utan så mycket. Och låta och alltså, försöka ta vara på den tiden i varje liksom, enhet som vi är i och se det som det är. Och våra, jag försöker välja att se mina skador. Om man är så tydlig som att så här, ah, men nu har jag gjort hela knät här. Ja, ah, men det gjorde jag när jag åkte skidor. Så här. Ah, men jag har ju åkt jävligt mycket skidor. Fan vad kul jag haft liksom, med all den här skidåkningen. Mm. Allting så här. Ah, men jag fick ont i ryggen. När jag fick, eller jag fick, så här, jag fick torra händer när jag fick barn. För jag fick så här, vettextrasa överallt. Liksom.
Okay.
Och, kan jag säga, och sen har jag det, ah, sen har jag suttit i så här, 15 år. Varje vinter så blir det bara. Men då kan man ju välja att se det som ett jävla skit. Eller ser det som att om jag har ju tre fantastiska barn. Mm. Och försöka se de där skadorna som en del av livet. Liksom, som när vi sen blir äldre, då sitter vi på någonting ärrat jäkligt fint.
Håller din,
istället för att fixa det då.
Håller din fru med om det här? För i sådana fall så skulle hon kunna bli arbetslös ifall man ska ta det här hela vägen ut.
Ja, det är sant. Nej, men till, alltså till en viss nivå då, förstås.
Survival of the fittest bänke.
Ja, det kanske var det framstod som. Det var inte mer det. Men det är mer ett sätt för mig kanske själv att se att det inte var så jävla deppig kring.
Men du har inte fått ett nytt knä då? Efter liksom...
Jo, det har jag ju. Ja. Alltså jag har ju fått en jättefin operation och bytt ut så här. Men det är fortfarande liksom så att det liksom... Det håller på att trilskas liksom.
Mm.
Men som idé kanske. Nej, men det är klart man ska liksom göra saker för att inte lida liksom. Men den inte dagen, kanske vilket pris som helst. Nej.
Men den dagen du behöver en ny mjälte, då kommer du inte liksom vilja ha en från en gris.
Nej, då kommer jag säga så. Nej, men tänk på vad har man mjälten till? Jag vet inte ens. Nu kommer min fru döda mig. När jag säger att jag...
Och, någonting med blodsockret säger
jag. Ja, tänk på mycket liksom godis jag ätit. Gud vad härligt det var. Men nu är min mjältepaj. Nej då, men det är klart man måste kunna laga människor.
Mm.
Men kanske det här med att flytta fram livet liksom, till vilket pris som helst. Mm. Tror jag kanske vi inte behöver hålla på med. Och då menar jag ju en förlängning där vi liksom, ja, men till och med börjar frysa ner hjärnor. Det var någon snubbe nu som jag läste om, någon sån här tech-guru såklart, som du vet, bara är vaken på natten, inte utsätter sig för solljus, bara äter vissa mineraler och jada jada.
Är det någon sån som ska bli 600 år gammal? Eller?
Ja, men som vill bli så här 200 år gammal. Liksom. Då tänker jag så här, men vad är poängen med att bli så gammal om du inte liksom lever då inom situationstecken nu? Det är som att det är helt meningslöst, kan jag tycka.
Ja, men den filosofiska frågan är ju jävligt intressant. Jag tänker mig också kanske just, nu gissar jag då bara att den där snubben var amerikan. För där tänker jag, nu kanske det är lite fördomar på det här, men jag tänker att det kanske finns en kulturell grej som vi väl kanske också har lite grann. Jag menar att man lever liksom, man lever på något slags halvfart för att man sen ska liksom börja
ska
leva.
Ska få betalt för det liksom. Ja, eller liksom få njuta. Liksom,
pensionen eller vad man nu liksom tänker är liksom den, gissningsvis är det väl ofta pensionen att säga, ja men då ska jag börja spela golf på riktigt eller vad det nu kan vara.
Exakt, då ska jag få liksom casha in då, inte i pengar men kanske i liksom liv.
Exakt, och skulle man, drar man det här hela vägen ut, då kan man ju liksom, ja men då byter jag ut min mjälte så att säga. Och så har jag 100 år till då, när jag faktiskt har varit i gruvan i 50 år. Så att
mm.
Ja. I don't know.
Nej, men jag vet inte. Jag har läst lite om det. Det kallas, eller det heter transhumanism, tror jag. Alltså som en rörelse som där man vill liksom bestämma över naturen. Mm. Och jag tror att det där är rätt farligt. Mm. Jag tror att det är någonting som vi inte ska hålla på med. Jag tror också att människan inte liksom är en del av naturen på något sätt. Jag menar att vi liksom, vi ser oss som en entitet som är egna. Och sen är det andra, naturen. Ja. Jag tror att vi måste hitta en större koppling till vilka vi är i hela, ja, jordelivet. Liksom, på något sätt. Och det är lite andligt. Och det är lite, men jag tror att vi är på väg ditåt. Det är liksom min spaning. Som...
Jag tror att du har rätt. Men det känns också som att det är, båda de här grejerna pågår samtidigt. Det är både liksom, miljardärerna som åker på ayahuasca retreats och fryser in sig på nätterna, så att säga.
Ja,
alltså,
ja.
Det kanske inte är exakt samma människor, men båda trenderna existerar.
De går samtidigt. Och den ena är ju en mottrend mot den andra, så att säga. Eller en reaktion mot den andra. Men,
lite som när LCHF och surdeg kom exakt samtidigt till Sverige.
Just det. Och så hälften gick all in på det och hälften gick...
Ja, precis. Ja, ja. Anyhow. Och då är du mer ayahuasca än...
Ja, det skulle jag säga.
En kryokammare.
Även om jag är otroligt intresserad av robotar och AI och allt det där. Liksom.
Ja, ja, men du är ju det. För, och det där med AI tänkte jag att vi skulle komma fram till nu. Varför inte?
Nej, men nu är jag... klockan är...
Ja, exakt. Nu är klockan AI. Nej, men jag har en känsla av att du liksom... Alltså, för det första så... Jag har ju lyssnat på riktigt gamla intervjuer med dig och att du pratade liksom om AI för typ 10 år sedan. Varför var du nyfiken på det här så tidigt?
Jag tror att det har med, återigen, att det har med kanske kroppen att göra. Liksom. Alltså den själva nedbrytningen av kroppen. Att vi försöker skapa liksom liv, om man säger så. Att man pratar om att man försöker hitta på ett eget liv. Liksom. Leka lite Gud, så att säga. Och det är ju väldigt intressant om vi kan skapa liv. Det tror jag är någonting som människan har drömt om. Det finns ju massor av berättelser och... Bättre om grekerna och allting liksom.
Hur tänker du? Alltså, man och kvinna kan ju skapa liv på ett coolt sätt.
Ja, men jag menar på ett konstgjort sätt helt enkelt. Att man, ja, det beror på vad man då tror på såklart. Man, ja, helt rätt. Men varför är det så intressant med AI? Jag vet inte, jag tycker väl egentligen alla att det är intressant egentligen. Alla de här filmerna om där människor blir liksom kära i en AI och det finns ju väldigt mycket. Det är väldigt intressant där. Man tror att man inte kan få liksom emotioner för en robot. Men jag gjorde en föreställning där jag dansade med en robot. Mm. En stor industrirobot. Och då...
Jag har bara sett klipp, men det såg jävligt häftigt ut.
The show is so beautiful. It's mind-blowing. The choreography is awesome. Benki's dancing like a god. And the robot is so beautiful.
Ja, men det spännande var ju, det jag ville försöka få, det var ju att få folk att känna någonting för den här roboten. Att den skulle liksom framskapa emotioner genom sitt sätt att röra sig. Mm. För att när vi ser robotar så är det ju så här, åh, fy fan vad skrämmande. De rör sig fort och de är knyckiga i rörelserna för att de är programmerade att röra sig så snabbt som möjligt. För att vara så effektiva som möjligt i industrin. Men om man kan hitta en mänsklig rörelse i den här, att ta hand om, så att den här roboten så att säga lyfter mig och tog hand om mig då, jag var människan i det här såklart, så tror jag att det var väldigt många som fick väldigt mycket emotioner kring det, att man så att säga levandegör den. Och det var ju som ett sorts experiment kring, kan man få liksom riktiga känslor? Och det visar sig att det går ju. Det, folk har ju så här AI-flickvänner i USA, det är ju till och med relativt vanligt nu.
Okej.
Mm. Fast man vet att det är en AI, så blir man ändå liksom, nu ska jag kolla om hon eller hon då har skrivit någonting fint.
Mm.
Och de där AI:erna lär sig vad man själv tycker om, för att man i sina svar så avslöjar man ju sig själv, så att säga. Så att det byggs upp liksom en relation mellan dig och AI:n.
Mm.
Nej, men jag vet att när jag jobbade med det där, jag jobbade med ABB då, med den där roboten. Och då vet jag att de har utvecklat så här robotkatter, tror jag det var. Som de har inom äldrevården. Där man kan sitta och klappa en liten robotkatt. Och det där visar sig att det funkar ju väldigt, väldigt bra. Att det ger en väldigt trygghet och relation som människorna mår väldigt bra av.
Mm.
Och då är det ju svårt att tycka att det är någonting fel med det kanske.
Jo, och då låter det liksom, fan vad, det är ju ganska intressant ändå att vi har... När var industrialiseringen då? Säg på 1800...
Det kanske började i alla fall, inte med robotar, men...
Ja, men säg för 200 år sedan då så började vi liksom... Mm. bygger liksom stadsdelar som är byggda på att man bor ensam eller möjligen med en till liksom och sådär. Så att hela samhället har gått mot att vi ska kunna vara ensamma.
Mm.
Och så har vi blivit bättre och bättre på att vara ensamma i 200 år. Och sen så inser man att så här, just det, fuck. Ensam är ju värdelöst att vara. Och nu så då får vi liksom hitta på robotar som ska lösa det. Eller,
ja, istället för att ta kontakt med varandra.
Ja, exakt.
Jag vet, det är så otroligt sjuk tanke när man presenterar sådär.
Ja, visst. Och att man ska ha en robotkatt, det borde ju rimligen gå, alltså du vet, på ålderdomshem.
Ja, att ha en vanlig katt.
Fast det är kanske mer, det är dyrare.
Då blir det, någon ska sköta den och vad ska den?
Någon måste ta hand om kattlådan och...
Nej, men det är väldigt intressant att vi liksom blir ensammare men söker mer och mer. Och vi skapar teknik för att koppla ihop oss. Mm. Ja, men, som hela internet. Mm. Det intressanta är att vi tror att vi är så liksom unika hela tiden. Att vi liksom, och det är det jag menar med den där, att man kan låta sig luras av... vi tror att vi kan se igenom så här, men det där är bara robot. Liksom. Men att vi är programmerade så att vi liksom uppfattar då kanske rörelser som ett visst sätt. För att vi liksom läser in olika saker. Mm. Och då blir vi berörda och får ett liksom attachment eller en AI som bara skriver. Gud vad du är fin. Har du haft en bra dag idag? Fast det är bara en textremsa. Och ändå blir det så här. Han frågar vad jag har gjort idag. Mm.
Jag vet inte om det hör hit. Men jag använder ChatGPT ganska mycket nu när jag skriver bok.
Mm.
För alltså så här, i vissa researchfrågor heter det en eller ett väg så att säga.
Ja just det, du får...
Ja, eller liksom...
Jag tänkte att du skrev hela boken och bara... Nej, skriv en bok om...
Ja, men nej, så tyvärr så funkar inte det så himla bra ännu. Men snart nej. Så kan man säkert göra det också. Men, nej, men jag... Och då, så sent som i morse så skrev jag så här... hej, jag säger inte alltid hej med tanke på att du är en programvara. Men jag vill bara att du ska veta att jag liksom... Jag vill liksom vara artig mot dig.
Det är jävligt kul att skriva hej.
Ja, ja, men, ja precis. Och vilket jag gör då hela tiden. Ja. Alltså, god morgon eller så. Och sen så fick jag svaret så här. Ja, nej, men det är helt okej att du inte skriver hej. Så. Jag är trots allt bara en artificiell intelligens.
Ja.
Och då svarade jag. Ja, men jag vill ändå bara att du ska notera det. Inför den dagen ni tar över att jag i alla fall var jävligt
att jag är trevlig i alla fall. Ja, ja.
Exakt.
Så att då kanske du kan ha det i minnet.
Ja.
Ja, men, så du är redan där alltså.
Ja, men
den dagen de kommer.
En viss oro finns väl ändå, tänker jag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. En sak som jag tänker mig att du kanske har tankar kring är dansens status i Sverige.
Ja.
Vill du prata lite om det?
Nej, men jag tycker traditionellt sett så, nu pratar jag om en resa då kanske, så när jag började dansa och var runt 10, så tycker jag bilden av dans, uppfattade jag som i alla fall då, var att det är någonting konstigt, någonting svåråtkomligt som folk gör, och sen ibland är det lite bakgrund i tv. Mm. Som lite glätt i yta eller bakom någon artist. Men, och det var liksom en av anledningarna till att vi ville starta Bounce. Vi tyckte att dels var dansen alltid bara i bakgrunden och svårt och konstigt. Att lyfta fram dans som en egen konstform som har ett värde och som folk faktiskt kan gilla allihopa. Och i takt med det så kom du in de här, alltså tv-programmen, Let's Dance, det började bli lite mer allmängiltigt. Och sen har ju, alltså hela sociala medier gjort jättemycket för dans. Som kanske radion gjorde för popmusik.
Glöm inte Fortnite.
Nej, exakt. Mm. Som ju är otroligt stort. Jag tror man kan fråga nästan vem som helst. Kan du nog Fortnite säga?
Nej, jag kunde nog flossa ett tag.
Flossa?
Den är svår.
Här.
Ja, just det. Lusen grejerna. Mm.
Det här.
Agent Orange är det någon som heter.
Ja, jag kan inte heller. Men. Nej, men att det har skapat också en allmängiltighet. Så här, ja, man kan dansa i ett videospel, man kan dansa. Och det tycker jag vi har saknat i Sverige jättemycket. I USA tycker jag att det är så här att där kan det stå någon sån här tjock gubbe vid grillen och bara, oh, den här låten, och bara, du vet, så här, det är lite funky. Det är, så här, det är inget pinsamt. Man tycker bara om att röra sig musik, och det är ju så. Det är som det grundläggande i människans natur. Mm. Att dansa. Och ofta om folk säger någonting om någon fest de har varit på. Och bara, ah, det var så jävla kul. Vi bara dansade hela natten och vi gjorde. Och man bara, men var du dum i huvudet? Eller varför dansar du inte mer om det var så jävla kul att dansa och hålla på liksom.
Ja.
Och så är det bara, nej, men man måste dricka och allt det där liksom. Men så att det har skett en väldigt förändring. Det blev världens längsta svar nu. Men jag tycker att vi har kommit ganska långt. Men jag tror att fortfarande att vi kulturellt sett i Sverige skulle kunna ha mycket mer dans i det offentliga rummet.
Mm.
Där vi liksom inte lägger band på oss. Men det är ju liksom mycket i Sverige att man inte jante och alltihopa liksom. Men det håller ju på att släppa, och det är väldigt kul att det är mycket mer allmängiltigt.
Ja, men jag tycker mig också, och där kanske egentligen dansen mår kanske bättre egentligen än måleriet på sätt och vis. Jag hade ju Karin Mamma Andersson här nyligen liksom. Och där känns det ju som att det är måleri är liksom fortfarande, okej, nu har ju för sig Lars Lerin absolut gjort säkert något tv-program där han målar med funktionsvarierade eller vad det nu kan tänkas vara. Men måleriet känns fortfarande som det är liksom för någon annan. Det är för någon klass som man själv inte tillhör. Ja, liksom.
Precis.
Och dansen kanske också har känt så lite grann. Liksom operan typ. Att det är så här, kanske framförallt ballett. Att det är så här,
ja, det har ju känts överklass. Liksom.
Höga trösklar.
Inte för mig. Och den konstnärliga dansen har varit för svår. Man fattar ingenting. Det är någon som smetar in sig själv med färg eller någonting. Men Jag tror att dansen har mycket mer plats att ge. I så många liksom, perspektiv av det. Allt från så här zumba-klasser till att folk faktiskt väljer att gå och se en svårt tillgänglig, så att säga, konstnärlig dans, ren dansföreställning.
Mm.
Men jag tror man måste liksom avmystifiera dansen lite grann. Ännu mer, alltså den konstnärliga dansen, och låta den vara så här. Det här är faktiskt coolt. Det är liksom pop, det är liksom hög integritet. Det är någonting som berikar. Många tänker ju på dans som att man ska förstå det. Och den parallellen med måleri, om du tar en abstrakt målning, det är aldrig någon som ska förstå vad det är för någonting, att det betyder eller whatever, utan man får en upplevelse ändå.
Ja. Men, förlåt. Och där hade jag, vill jag gärna prata med dig också, apropå, återigen då, Karin. Nej, egentligen inte apropå henne, jag kan steka henne. Nej, men jag förstod ganska nyligen att man inför måleri, eller liksom, ja men, konst.
Ja.
Att man faktiskt kan på något sätt, och även om, okej, okay, det här kopparsticket som jag står och tittar på nu, mm, från 1837. Helvete vad det inte säger mig någonting.
Mm.
Men vilket hantverk. Det är någon som har stått och skrapat med en liten nål på en plåt.
Så länge.
Doppat den i olika färger, ja, i olika, vad det nu kan tänkas vara. Och då blir det liksom så här, om man tar in hantverket i det, då blir det ju en ny parameter. Då kan man liksom, då spelar det egentligen ingen roll om jag förstår liksom,
nej, vad den ska säga mig eller så.
Exakt,
eller
så, utan då kan man bara säga, satan i gatan, det är någon jävel som har liksom gått och karvat på den här i 600 år liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Och, jo, men det är ju ett värde, men där, och där tycker jag liksom, jag kan tycka både och liksom, för där har ju balletten haft den positionen av att det är så här, det är ouppnåeligt på något sätt, det ser sedan overkligt ut.
Mm.
Att det är form av liksom någon sorts så här, vad heter det, simhopp över det hela, över att man så här, hur fan kan de göra så där? Och det är ju fascinerande, men det kanske inte är berörande i den, på det sättet som jag tycker riktigt bra konst kan vara.
Nej, uppenbarligen tycker ju större delen av svenska befolkningen inte det, eftersom man inte går på balett.
Nej, i den större utsträckningen. Men jag menar att du kan ha både hantverket och det där att titta på någonting som gör att du inte ska... Jag tror att ingången är så här, om du går in och sätter dig på dansföreställningen så här, jag ska inte förstå det här. Jag ska bara låta mig svepas med. Det kan betyda vad som helst. Det kan betyda att du kan få en upplevelse av att det här är när min mormor gav mig köttbullar med mos. Liksom. Och då kände jag så här. Det här är ungefär samma sak. Eller någonting jättetragiskt. Eller beroende på vilken erfarenhet jag tar. Om man låter sig öppna sig för det.
Mm.
Så tror jag att det finns så mycket i dig som inte... Vi är så intellektuella i Sverige. Vi ska förstå det här. Det är lite som med teatern också. Den har ju alltid varit väldigt realistisk och naturalistisk. Medan kanske i Frankrike så är det mycket mer så här fantasi och flyger runt och folk är konstiga grejer.
Men det handlar inte bara om att vi är ovana oss som publik?
Liksom. Jo.
Om jag hade varit på en dansföreställning i månaden sedan jag var 18, så hade jag kanske kunnat se det på ett annat sätt.
Jo, men jag tror att det har mycket mer kulturellt. Det jag menar, vi går in med en ingång. Liksom, mm. För att vi, överallt annars vi tittar så ska vi förstå, vi ska kategorisera och lägga det i små lådor. Man skulle ha en liten sån dansutbildning i skolan. Det här ska ni tänka så här kring. Så blir folk, vänta, kan man göra så också?
Mm.
Det skulle vara intressant om man hade en sån liten kurs i, ja, att titta på dans.
Och vet du vad jag också skulle vilja ha kurser i skolan?
Nej.
Det är apropå egentligen inte alls vad du sa. Men jag skulle jättegärna vilja att det fanns liksom kanske i alla fall en kvart i veckan där man bara förstod sina känslor.
Ja.
Det skulle jag tycka var toppen.
Fan, vet du, jag hade en idé apropå det, alltså, som du säger, dels att förstå sina känslor, det vore ju fantastiskt, men också få ett utlopp. Och då tänkte jag så här, jag hade en idé med en, på mina barns skola, en, jag jobbade som fritidsledare där, vi hade en idé på att man skulle ha som brain break, att vi skulle göra en dans vid bänken som tar 5 minuter, som en sån här liten bensträckare helt enkelt. Mm. Men det är en dans som alla elever får lära sig i hela Sverige, som är liksom, som man kan spela till vilken låt som helst. Men det är liksom en serie av rörelser som man så här, man kan få ut aggressivitet, man kan få ut liksom eteriska känslor, Som en liten sån 3-4-5 minuter. Det tror jag skulle göra.
Som en skärmsläckare för hjärnan typ.
Ja, exakt. Och sen så bara, och kroppen. Japp, klart.
Mm. En sån sak som jag blev varse på ganska nyligen var ju liksom lederna. För det har man ingen, man går ju inte till en PT och liksom blir mjuk i sina leder.
Nej.
Vilket ju då innebär att vi har jättestora, du gissningsvis så har du massa problem med dina fötter egentligen, som då sätter sig knäna och höften och ryggen.
Transporteras vidare, ja, precis.
Och att våra barn är helt, som du säger, sitter still så jävla mycket. Ja, men det här vore ju jag bara håller med dig.
Ja.
Men att man gärna då ser till att vätska upp de där lederna.
Men det är ju intressant, för att det är ju många som, man tränar väldigt mycket så här, styrketräning är bra. Precis. Vi går på gymmet, bra, då håller vi. Men, precis som du säger, det finns ju en rörelseteknik som heter Gaga som blev lite populär för några år sedan. Men den, ska jag säga, bygger mycket på att hitta, alltså, rörelsen i lederna. Att inte spänna nödvändigtvis alla muskler, utan liksom att hitta så här, okej, hur långt kan den här axeln vridas i det här läget?
Mm.
Och vilka muskler måste jag använda då? Och vilka måste jag slappna av i för att hitta rörelse? Då hittar du helt plötsligt liksom ett rörelseomfång i kroppen. Och hittar liksom positioner i kroppen som du kanske inte har varit i tidigare. För att vi sitter still så mycket. Det är som att vi blir som fastlåsta i våra rörelsemönster. Så det är ju en bra... Du har helt rätt i det. Nu bara håller jag med dig och plussar dig.
Ja, det här måste jag kolla upp. Gaga, ja. Som lady.
Som Lady Gaga, ja precis. Mm. Det kommer från Ohad Naharin, en legendarisk koreograf som har startat ett kompani som heter Batsheva i Israel.
Wow, okej. Okay. Ja, det ska jag absolut kolla upp.
Mm.
Du, men jag funderar också på så här, för okej, okay, AI, nu är ju det liksom... ja, men på alla släppar på något sätt, och du har ju då liksom, fan, den här robotgrejen gjorde ju du 2015?
Nej, 18.
Men, 18, ja. Okay. Mm. Ja, men det känns som länge sedan. Jag får en känsla av när jag läser på om det att det där är ett ganska bra exempel på att du liksom vill trycka ut gränserna för hur man gör vad det nu är du gör, oftast dans. Liksom. Mm. Har du tänkt på det i de termerna själv?
Jo, men det har jag nog. Att man försöker göra saker som ingen har gjort förut, helt enkelt. Mm. Att det är någon sorts drivkraft i det. Mm. Att våga testa. Jag har liksom lovat mig själv att... Det här kom jag på liksom långt senare. Att jag, för det var folk som sa till mig, ja, du är så himla modig. Och jag tänkte aldrig på det. Liksom. Så här, ja, men det har ju bara varit intresse. Och, alltså, göra saker som man kanske inte vet 100% hur det funkar. Men det har jag liksom försökt lova mig själv. Att alltid vara modig. Att alltid... våga prova någonting nytt. Kan man göra på det här sättet? Så att det är ju lite så, försöka vara lite innovatör på något sätt, tycker jag är väldigt spännande. Och det kanske går. Alltså jag har ju dansat hela mitt liv, men jag pluggade ju teknisk fysik. Jag vet inte om det, och det var ju inte så att jag drömde om det, utan det var mer som att det är en bra utbildning och det jag har ganska lätt för matte, så att om det är någon sån liksom halvingenjörsgrej liksom, att man vill hitta på. Mm. Jag tror att det går ganska, alltså, nu har ju KTH ju så här konst och vetenskap, och jag tror att det finns ganska täta band kring det där, eller täta, vad heter det, skott.
Mm. Nej,
jag vet inte alls.
Det är tvärtom. Täta skott är tvärtom.
Då är det ju, går det inte alls mellan. Ja. Exakt.
Men för det faktum att du har tryckt fram gränserna, det känns ju som att det kanske har gjort att en ny publik har hittat till dansen, eller är det tvärtom, att du bara har gjort någonting nytt och sen så har publiken liksom blivit nyfiken?
Nej, alltså jag var med i en grupp som heter Bounce för länge sedan. Och då hade vi liksom motto att aldrig tänka på publiken.
Mm.
Utan att bara tänka på vad vi tyckte var. Vi var 7 pers nästan hela tiden. Och vi var ju som en, liksom så här, en vad heter det, kollektiv som bara gjorde allting tillsammans.
Mm.
Och när vi alla 7 tyckte att det här ska vi göra och det är bra, då gjorde vi det. Och sen så fick publiken gilla det eller inte. Och då... Oftast gjorde de väl det för att vi hade tänkt igenom så mycket, och det var så kärnfullt, och det blev en viss kraft då för att vi verkligen ville göra någonting. Och då, om vi blandade någonting, så blev det också lite nytt. Och då blir det väl lite intressant, tror jag. Och det har ju varit väldigt kul att det har öppnat dörrar för många människor att titta på dans på ett annat sätt. Att det behöver kanske inte vara det som man faktiskt tror att det behöver vara på något sätt.
Mm. Så liksom, men känner du att du fortfarande då, som har du 2 produktioner som man skulle kunna prata om som faktiskt händer nu när vi sitter här?
Ja, just det. Matilda och min egna Master of Dance. Ja.
Just det, precis. Okay. Är de liksom, fortsätter de i den riktningen också att de på något sätt bryter ny mark? Din soloföreställning, gissar jag, gör det.
Jo, men den gör väl det, skulle jag säga. Det har jag väl hört för många också. Att den, ja, men just för att jag både dansar och försöker göra liksom någonting som har ett konstnärligt värde ur dansperspektiv. Men att jag också står och snackar och har nästan som en... Ja, den har blivit beskriven som stand-up. Det var liksom inte meningen liksom från början. Men den har blivit väldigt rolig helt enkelt. Mm. Och publikkontakt. Jag gör en koreografi under kvällens gång och skapar den tillsammans med publiken. Så att det blir väldigt mycket improvisation och olika saker. Mm. Och det blir lustfyllt och kul och sådär. Så den liksom, kombinationen är väl ganska ovanlig, tror jag. Sen vad det gäller Matilda, så då tror jag inte att det är så mycket nytt under solen. Mer än att jag kanske försöker göra min take på den. Den är ju en färdigskriven musikal som har gått till London.
Just det.
Som man får ett manus och musik och alltihopa. Så att,
Ja, och då är jag nyfiken på, förlåt att jag avbryter, men då är jag jättenyfiken på ifall det funkar liksom som Let's Dance, som det heter i Sverige. Att det liksom kommer med en formatsbibel och att man måste förhålla sig till reglerna. Eller?
Ja, men det är lite olika. Ja. Vissa gör ju det. Vissa, just musikaler är ju väldigt mycket så. Mm. Att vissa kommer med, vad kallas det, det finns liksom replika och non-replika. Och om man då gör en replika, så säger det sig självt att då måste man göra precis som det står i den handboken.
Och då ska liksom aktrisen vara 1,78 lång och ha den här
typ
färgen
så, inte kanske så hårt, men scenografin ska vara så, det kanske den personen ska ha den kostymen och väldigt styrt sådär. Men i de här non-replika, då kan man få göra lite mer lösare tolkningar. Man kan ju ta en gammal musikal och stoppa in den i nutid och så vidare. Sådär, men... Och Matilda så fick jag göra om lite. Vi har gjort ny scenografi, nya kostymer, ny koreografi och sådär. Men det finns inte jättehandlingsutrymme. Och det är just vad det gäller så Matilda, så känner jag att jag inte behöver det heller. Det är alltså, de har skrivit ett jättebra manus och skrivit jättebra låtar. Mm. Så varför ska jag in och peta i någonting som är väldigt bra? Så då försöker jag liksom addera saker kanske runt omkring vad det gäller själva gestaltningen och uttrycket.
Och där regisserar du från liksom start till mål?
Ja, precis. Mm. Både regisserade och koreograferade, så att säga.
Och jobbar med barn, men det är inte heller nytt för dig liksom?
Nej, men jag har gjort det en gång tidigare. Mm. Det är väldigt speciellt. Fast det är ju sjukt roligt också. Mm. Du får ju så mycket kärlek och så mycket äkthet. Och när du väl når fram till dem så kan det ju bli så otroligt bra, ska jag säga. Mm. Ja, men det har varit kul, fast jobbigt såklart. Men vi har hållit på, du vet, vi har haft en sån här Matilda-skola i ett år där de har liksom lärt sig koreografierna och replikerna och sångerna och verkligen bankat in materialet.
Ja, för jag antar att man kan inte liksom ha 8 timmars rep med kids, eller?
Nej, precis. Det finns ju en massa arbetsregler såklart för barn. Så att man får sprida ut, vi har ju 3 olika Matildor som varvar för att de inte får köra för många föreställningar i veckan och så vidare. Mm. Så att det blir väldigt mycket man ska liksom repetera om och om igen. Så i vanliga fall när man repeterar en föreställning, så ja, men om man ljussätter en scen, då gör man ju det en gång. Här har vi också att göra det 3 gånger för att då ska nästa lag in. Mm. Och se om allting, så att det var en lång process helt enkelt.
Men hur är det med dig då? För en sak som ofta dyker upp i periferin när du beskrivs eller pratas med, så är det liksom något slags kontrollbehov eller perfektionism eller sådär. Kan vi prata om det i liksom just Matilda? Kanske då versus Master of Dance?
Nej, men kontrollbehovet är väl någonting jag har haft väldigt mycket av och försöker göra mig av med helt enkelt. Mm. Kan man sammanfatta det?
Okej. Okay.
Och du undrade lite grann hur det artar sig då. Man har en föreställning som pågår och man är inte där och tittar. Var det som var?
Ja, men jag antar det. Ja, precis.
Ja, men då kan jag komma med lite tips här då. Det bästa är ju då att inte gå dit och titta överhuvudtaget. Mm. För då vet man inte hur det är. Mm. Och det är ju jättedåligt förstås.
För, vad heter han? Ingmar Bergman pratar om att skådespelare öppnar eget när de liksom...
När regissören är borta.
När regissören är borta. Och sen så kommer han dit efter 3 veckor och så är det en helt annan föreställning.
Så bara, vad var det som hände nu? Exakt. Mm. Nej, men jag tycker det är svårt. Jag kollar ju extremt lite bakåt. För att jag ofta tycker att... Jag tycker att det jag har gjort är så otroligt dåligt efteråt. Eller när jag är i det. Men det kanske är någonting med att man inte liksom kan kontrollera hur det ska bli egentligen. har jag börjat fundera på.
Okej.
Okay. Att du vet, man hittar på någonting i kanske repsalen. Så står man där och då hittar man på någonting och så uppstår det där momentet framför ens ögon. Och då tycker man så här, oh, det här var ju härligt. Yes, det här ska vi ha. Skådisar, dansare tycker samma sak. Och så har jag den upplevelsen i mig. Sen repeterar man. Och då när jag börjar titta närmare på det, då ser jag så här, ah, nej men du kommer för sent där. Du, okej, den där timingen är inte så bra. Och då är det som att jag bara ser alla problem, alla fel hela tiden.
Mm.
Och min upplevelse suddas ju ut, för att den, jag har ju sett det här 10 gånger nu. Sen var välkommen till premiär, då är det ju bara en mycket, mycket sämre variant som upplevelse av det jag först upplevde. Men publiken som är där, de ser ju ändå en förfinad variant. Oftast är det ju, jag kan titta på saker som är kanske så här 10 år gamla, och då kan jag tycka så här, ja det där var ju ganska, fan det var ju ganska bra det där.
Mm.
För då har det suddats ut liksom, då är det som att man nästan får smaka på den upplevelsen igen kanske.
Just det. Mm.
Jag vet inte om det har med kontrollen att göra, men jag skulle vilja styra det så att det blir perfekt. Så att min upplevelse blir perfekt.
Ja.
Men så levande är det ju, så att det inte går att göra det. Liksom.
Men då fattar jag inte riktigt varför du utsätter dig för ditt yrke. Om det är så, liksom, om det är så här, det finns liksom, det låter ju som att det är 30 sekunder som du har inspiration och flow. Och sen går det bara ut för. Liksom.
Nej, men, jo, men det är ju det som är så jädra härligt ju. När man kommer på och när det liksom uppstår i ens huvud, kanske själv. Mm. Ibland är det ju så att jag står i en studio och dansar eller någonting. Eller om man jobbar med regi och det uppstår i rummet. Då är det ju som att det är värt allting. Då är det som att man bara... Då är det fantastiskt.
Mm.
Det är verkligen fantastiskt.
Mm.
Sen är det ju ett hantverk och liksom förvalta det som då har uppstått. Så att det blir så bra som möjligt, som en helhet och så vidare.
Mm.
Så det är ju, jag vet inte, jag tycker ändå att det är så här, jag tycker det är ju roligt liksom, det är som roligast i början av reprocessen och sen så blir det bara värre och värre. Alltså med tanke på att det börjar bli klart, du vet, när det är så här, ja men nu måste man bestämma sig kring det här. Nu måste vi ta det beslutet. För vi har ju alltid, nästan alltid 2 månader. Och först går man runt och då är allting möjligt och testar och man har idéer och det finns i huvudet. Och sen så visar det sig ju att verkligheten kanske plockar ner det där och bara, ja men det gick inte att göra det där för att det kan vara pengar eller rent praktiskt, att vi hade inte den här grejen eller nej, vi fick inte ut det där under scenen. Och sen kommer ju liksom mer och mer på, alltså kostym, ljussättning, och det låses liksom in i någon sorts form som, den behöver inte vara satt så här, att så här måste det vara varje kväll. Det är väldigt härligt när det där är levande. Men sen kommer publik och då ska man liksom, då kommer liksom bedömningen på något sätt.
Mm.
Och sen kommer liksom premiär och recensioner. Och så ska någon alltid tycka något om det där.
Mm.
Och det är ju fruktansvärt egentligen.
Fast när jag ska inte säga att jag har ansträngt mig, men det känns som att de recensioner jag har hittat med där du är med. Nu, jag vet, du har sagt någonstans att du inte läser dem. Men det kan väl inte stämma?
Nej, det gör jag inte.
Nej, det stämmer inte. Nej. Det var lugn.
Nej, det läser jag inte. Alltså, okay. Det är verkligen...
Okay.
Det är som att jag medvetet så här... håller mig borta från... Jag kan liksom inte läsa kulturbilagan.
Men om de är... för det når väl dig ifall du har fått den... Alltså på hemsidan till Master of Dance så står det ju massa fina citat.
Alltså citat, ja precis. Ja. Jo, men så man fattar ju ändå om det har gått bra eller dåligt.
Mm.
Men jag behöver inte sitta och läsa en speciell mening som så vet, så här, sätter sig som jävla stämpel. Liksom. För det kan verkligen sätta sig på en. Och... anledningen till att jag inte läser det är för att jag vill inte gå in i nästa liksom produktion och ha liksom en sån fastetsad mening i mig. För det gör att jag tappar självförtroende helt enkelt. Mm. Det är mycket bättre att jag själv kan titta på en produktion och säga okej, okay, men det där blev ganska bra. Det där blev inte så bra. För då är det jag själv som tar besluten kring vad jag vill göra och inte någon annan. Och sen så skulle man kunna tänka sig att man kan läsa de bra recensionerna, men om jag läser de bra recensionerna och tror på dem, då betyder ju att de dåliga recensionerna också är sanna.
Mm. Och du är inte fri hur som helst, liksom.
Alltså, nej.
Då förhåller du dig till vad någon person har tyckt.
Exakt.
Men stämningen i publiken måste du väl ändå, den kan du ju inte liksom vaccinera dig emot, om, givet att du
nej.
Är i huset.
Ja, precis, därför att det går dit. Nej, men den märker man ju liksom. Mm. Det är klart man kan ta på det ibland. Man känner att så här, ja, men det här kanske inte blev så wow, wow, wow. Men ibland med lite tid så kan jag tycka att vissa av de föreställningar jag gjort som inte kanske var så där största applåder på ändå var väldigt lyckade konstnärligt. Liksom. Och då blir man också ändå mer trygg i sig själv. Att säga, ja, men jag tycker att det där var fan vad bra det var. Sen är det inte så många som tyckte att det var bra. Men då får man ju liksom... Det är mycket lättare att acceptera än att det är liksom en stor röst om att alla tycker så här.
Mm. Men du, nu när du... För jag vet inte hur nytt det är, men du har liksom någon... Du har en roll som jag inte ens visste fanns på Stadsteatern som jag har förstått det.
Ja, precis.
Ja, vad är det?
Nej, men den rollen kallas väl husregissör. Men jag är en av fyra husregissörer.
Okej. Okay.
Mm. Och det är väl egentligen bara så att man är liksom... Man kan väl säga att man är anställd regissör. Mm. Det är också ett annat ord för... Så att jag är där på, men jag är där på 3 år och ska göra både liksom teater och dans.
Okej. Okay. Mm. Och bara där. Gärna mix däremellan.
Gärna mix också däremellan, precis. Mm. Så det är väl lite min nisch av de 4 regissörerna.
Och då har du massa då idéer som du kommer vilja göra. Vet du redan nu hur de här 3 åren ska se ut?
Nej, men jag håller på nu. Matilda var första projektet och nu håller jag på, och det var ju mer en ingång att jag gjorde den helt enkelt. Men så jag håller på nu faktiskt att kolla på hur ska de här 2,5 åren se ut. Mm. Och jag tycker för mig är väl det personliga ingången att jag ska hitta liksom alltså nästan som en liten forskning, att man gör en föreställning på den tematiken och sen så fortsätter man och bygger vidare så att det finns flera föreställningar som kanske har samma tematik där jag får komma längre och längre liksom i mitt konstnärskap egentligen.
Ja, okej.
Okay. Och just blandningen mellan liksom det teatern och dansen och det fysiska uttrycket, ska jag säga, är väl grunden. Liksom.
Är det så att du har liksom 1000 projekt som du vill göra där? Eller är det liksom, är det skralt? Alltså hur känns det? Har du medvind?
Nej, men jag har nog ganska mycket saker som jag vill göra. Mm. Men jag är lite så också, att jag kan tänka mig göra allt. Det är lite för mycket projekt som snurrar runt i huvudet.
Okay. Mm.
Att man, ja men det vore ju kul. Och så, det skulle jag jättegärna vilja. Och så kan jag göra en sån grej också. Ja, inga problem.
Men som koreograf och regissör, finns det saker som du inte behärskar som du skulle vilja in i och undersöka av den anledningen?
Ja, verkligen.
Så som?
Alltså det är egentligen, jag tror att det är jättemycket av min drivkraft, den nyfikenheten. Att jag har ju fått chansen att göra, dels har jag dansat jättemycket olika, allt från Svansjön med Cullbergbaletten till feta showcase med stora artister till de mest konstnärliga projekten i en källarlokal.
Mm.
Och så har jag fått, då har jag blivit ganska bred så att jag har fått prova på massa olika saker med allt från, inte så mycket film kanske, men tv och scen på olika sätt. Och, så det har en massa grejer som jag skulle vilja liksom se om man kan göra med på olika sätt. Men det har varit lite för spretigt kan jag tycka. Det är ju i och för sig väldigt kul för mig att, jag vet inte, vissa konstnärer är ju så här, ja men som Bruno Liljefors målar bara rävar säger man. Att de har sån tydlig inriktning så att alla vet att det där är en sån målning. Mm. Jag vet inte om det är så med mig, men det känns som att det inte är så med mig, att man bara säger, ja men han gör lite allt möjligt. Men att jag kanske skulle vilja renodla lite mer. Vad är min grej egentligen?
Fast är du inte liksom, om jag relaterar till det, alltså min fru, hon blev ihop med en kille som hade så här svin, långt hår, tjock, svartklädd, läderjacka, solbriller, skägg, hål i örat typ. Och sen så klipp till 8 år senare så ser det ut som någon, liksom, inte vet jag, alltså något helt, helt annat.
Ja.
Och det är ju för att jag vill inte stelna. Jag är livrädd för det. Och jag är livrädd för att göra liksom samma typ av intervju hela tiden. Jag måste liksom trycka er åt olika håll, ni som är här. Och,
ja, för annars skulle du ju bara somna där bakom micken. Liksom. Ja.
Om man liksom som ett tag, typ 2013 eller 2012, andra halvan, när jag så här hade skrivit ett formulär som jag typ tog med alla gäster för att jag inte hade tid att skriva frågor. Pisstråkigt var det.
Ja, jag fattar det.
Så jag vet inte vart jag vill med det här.
Nej, men att man alltid vill utvecklas.
Ja, inte,
inte det. Att man liksom vill... Jag har mycket regler alltså, för att få kontroll. Det låter som att jag är som... Nej, men att jag vill göra projekt där jag liksom kanske inte kan 20 eller 30%. Det är nytt otrampad mark som gör att man, då blir man så jävla mycket på tårna. Och då blir det liksom livfullt, det blir kul, det blir ett pirr i magen. Men inte helt ute på helt ny is kanske.
Just det.
Att man ändå har, man har någonting i bagaget som gör att man känner sig hyfsat trygg.
Mm. Det var typ så här, jag såg, jag hamnade tack vare dig på DN.se då, och då var det typ så här, någon riktigt stor skådis som var så här, jag menar, om jag inte är livrädd för en roll, alltså en amerikansk skådis, ja. Om jag inte är livrädd för en roll, då bör jag inte ta den. Och det är väl liksom lite, ja, det du pratar om på något sätt.
Det måste ju finnas någon risk någonstans. Och jag försöker också alltid jobba, nu blir det ju, det är någon sorts liksom, vet, man jobbar med samma team hela tiden. Man omger sig med samma människor och sådär. Det tror jag många upplever, att man känner sig trygg i det. Men jag försöker alltid bryta in med någon ny människa som jag inte har jobbat med förut.
Mm.
För att man tvingas, dels så tvingas man förklara sig, man är inte självklar. Vad menar jag där? Att jag tvingas inför mig själv också för att vara tydlig så att jag vet vad jag håller på med. Men så blir det lite spänst i en grupp människor. Vilket är bra. Och framförallt också om det är liksom, ja, med erfarenheter, ålder, att det finns en någon sorts komplex liksom, ja, spänst tycker jag är bra ord.
Och då är jag liksom lite nyfiken på du som då liksom tog dina första professionella steg så tydligt i ett kollektiv. Hur ser det ut nu? Liksom, har du fortfarande människor runt om dig som du måste ha för det konstnärliga?
Nej, egentligen inte. Men alltså, det är ju sjukt ensamt att vara regissör. Alltså.
Ja, men jag tänker med det.
Med tanke på att man är chef. Och att alla har någon sorts, framförallt med ensemble tycker jag att det är svårt. Där jag vill väldigt gärna vara så här kompis, man ska ha kul och
Men att samtalet blir inte fullt så naturligt när du sätter dig vid bordet.
Ja, det blir väl rätt så ofta det tycker jag. Men det finns alltid så här, ja men nästa gång då, undrar om jag kommer få jobb då. Det finns ju ändå alltid med i bagaget. Fast jag tänker ju lite likadant, men jag tror aldrig någon tänker på det. Jag tänker så här, undrar om de någonsin vill jobba med mig mer.
Mm.
Men jag tror att aldrig någon som tänker så, eftersom jag sitter på liksom den högre stolen så att säga, i den bemärkelsen.
Mm.
För det blir också så att när man jobbar mer och mer att man väljer ju bort fler och fler människor för att man inte tycker att de funkar i grupp. För att det är helt meningslöst. Framförallt med det vi håller på med som bara bygger på någon form av kemi. Det är så mycket man står på golvet och jobbar med varandra fram och tillbaka. Och det ena ska ge det andra och jag måste få hjälp av alla som är medskapande. Och då spelar det ingen roll hur bra någon är. Och det kommer blir tydligare och tydligare med åldern, tror jag, att man bara säger nej, det kommer inte funka.
Okay.
Det är inte värt någonstans.
Mm.
Hej då. Eller så får de göra det projektet utan mig. Och då får det vara så. För jag vet att det inte kommer vara värt det.
Men vänta, vad är det du säger? Det finns människor, skådisar som du inte pallar jobba med. Är det det du säger?
Ja.
Ja.
Eller människor överhuvudtaget som kanske bara inte funkar i grupp. De är jättetrevliga privat liksom. Men kanske inte funkar i den gruppen. Eller ofta börjar att folk inte mår så bra i grund och botten liksom. Men då väljer jag mer och mer att inte gå in i det helt enkelt.
Jag fattar. Stackars Jerka. Han är inte här och kan försvara sig.
Ja, vi får se om det blir någon mer gång. Jo, det blir.
Nu pratade vi just om dina liksom, de 2,5 åren som du har kvar på det här gigget då, på Stadsteatern.
Mm,
men i slutet av det, skulle det kunna vara, eller liksom, vill du gå mot att det inte är ett pistans i en föreställning? Eller
ja, men det kommer jag absolut göra.
Ja. Det kanske du redan har gjort.
Jo, men jag har gjort sånt som är rätt mycket regi. Som har med talteater att göra.
Okay. Mm.
Men det vill jag absolut göra. Och det är väl för att utveckla det verktyget. Att man känner att man inte har det liksom 100%.
Just det.
Eller man har ju aldrig någonting 100%. Men jag har väldigt lite erfarenhet av just den typen av liksom, en vanlig pjäs, så att säga. Så det känns som att det är en del av det som också kanske får chansen att göra på Stadsteatern. Som jag kanske inte annars skulle få när man är frilansare. För det är inte det första man tänker på. Du vet ju hur nischad man blir.
Ja, visst.
Mm. Ja, han kan det och han är bra på det bara och så vidare. Så att det skulle jag vilja bli bättre på. Jag går ju mer och mer åt text. Och det är väl, jag vet inte om jag är en sån textmänniska egentligen. Jag tycker att det är lite, det är inte svårt att läsa, men det är, jag vet inte, jag får inte den där kraften av det på något sätt. Jag är väldigt mycket bild och rörelse och den typen av skapande.
Men när du kom till Martin Lok, fanns det, hade du något frö eller hade ni en helt vit canvas liksom?
Men ganska vit, men ganska snart så utmynnar det i att det här med okej, du är så pass gammal, du liksom, vad är det för, jag pratade om att lite som jag är inne på nu, att vad fan ska man blir äldre, vad fan ska jag bli ihågkommen för? Du vet, det är ganska ful tanke på ett sätt. Men den är också väldigt rolig för att den är liksom sann, och många kanske tänker det liksom, när man är i den punkten i livet. Och då var det framförallt konstnärligt såklart. Och då blev det som att det blev hela projektet. Att där, den här karaktären då, Benke, vill så jävla gärna bli ihågkommen. Så att han når en masterclass där han utmålar sig själv i guld och som the fucking master of everything, eller i dans. Och sen var det nog bara att det liksom rullade på. Sen, den här föreställningen åker ju lite hit och dit med allt möjligt. Men att det tyckte vi båda var ett kul grepp liksom, att bygga kring en kul form helt enkelt.
Och vad bidrog Martin med respektive du i manusarbetet?
Men vi satt och pratade, och det är lite som Martin tankar ju av mig också liksom på vad mina tankegångar är. Jag kanske berättar en historia som han tyckte var kul, och sen så ibland så började vi liksom bara flyga iväg båda två. Tänk om det vore så här. Och så blev det liksom en liten scen av det hela. Så att, men Martin är också en väldigt bra person på att tänka lite i en fåra som inte alla andra tänker i.
Ja, det får man säga.
Verkligen. Och det är ju det han är så bra på. Det gör att det blir väldigt kul. Och då blir det där unika som man ju eftersträvar. Och sen tillsammans då med min erfarenhet av att göra liksom nummer och hur man skapar det. Så det är väldigt kul. Vi är ganska olika som personer, men vi funkar bra tillsammans. Så det funkar väldigt bra faktiskt. Det är skitkul. Vi har gjort några andra grejer tillsammans.
Ja, men jag förstår det. Du, nu ska vi se vart vi ska. Jo, drar en parallell till Karin Mamma Andersson i alla fall. Men jag lyckades hålla mig i förra frågan. Nej, men hon berättade att som konstnär liksom, jag antar att man kan väl säkert skita i det också, men om man vill göra rätt inom citationstecken, så måste det gå åt ett visst håll hur man ställer ut. Man kan inte göra Louisiana singelutställning, vilket hon är den första levande svenska konstnären kanske ever att göra för övrigt, okay. Vilket är ganska stort. Man kan inte göra Louisiana först och sen konsttolken i Staffanstorp liksom, utan det måste gå åt andra hållet. Man måste få börja med konsttolken i Staffanstorp och sen jobba sig upp. Det här är ett jättekrångligt sätt för mig att fråga om du också vill ha mer liksom prestige, större, mer pengar, mer komplicerade föreställningar, eller kan det bli liksom konsttolken i Staffanstorp?
Men jag har någon polare som är konstnär, och han berättade att det känns som att det är en väldigt kommersiell liksom bygge i konstnär, att man måste sätta precis rätt pris för att inte vara för hög eller låg för att sen kunna öka, precis som du säger, att det finns någon sorts liksom bana man ska gå i.
Just det, om man börjar på 6000 spänn för en målning, det blir jättesvårt att komma upp till en kvarts miljon
liksom. Ja, men exakt, så att du måste liksom börja ännu högre, ja. För att du får inte heller ha i ditt bagage att du har sålt, ja,
och så. Nej, men exakt.
Men, nej, men jag tror inte riktigt på det. Eller det låter väldigt styrt. Jag skulle inte vilja tänka så helt enkelt. Men jag kan tänka så här ibland, att jag skulle vilja, inte för att jag liksom söker det liksom, men det hade varit bra att vara lite mer offentlig så här. Jag skulle jättegärna vara med i Bäst i test som jag tror att jag skulle äga sönder. Som ni hör det här nu, David, så kan du ringa mig. Men,
David och Kalle Sundin är det man ska uppvakta.
Ja, det är Kalle Sundin?
Ja. Okay. Ja, men Kalle är producent.
Producenten, ja, okej. Okay. Ja, men du kan ta numret sen.
Öppet brev till båda.
Ja, exakt. Nej, men för att då vet det bara så här, då vet fler folk om en. Då blir det en lite högre dragningskraft. Då kan jag få lite mera pengar och göra lite smaskigare föreställningar för. Så det är liksom jag ser det mer som den typen av benefit av att vara lite mer publik. Ja, men inte att jag klagar. Men det hade varit kul att få göra. Nu får jag göra jättemycket roliga saker ändå, så jag ska inte klaga. Men om man nu ska tänka taktik eller om man nu ska tänka vilken ordning man ska göra saker i, så har jag ju varit helt otaktisk.
Det är också det att du fyllde Globen för drygt 10 år sedan med ditt gäng liksom. Ja. Flera kvällar i rad.
Ja, exakt.
Det var dum timing på det.
Nej, men vad fan. Och sen så går man tillbaka och gör en sån här 200 personers föreställning. Men jag har inga problem med det. Jag tycker att det är liksom väldigt härligt att kunna ha olika uttryck.
Jo, men det är väl klart.
Ja. Sådär. Men det är klart, hade man varit ännu mer liksom taktisk, då hade man kanske förvaltat det mer. När man har sålt ut så många globar och bara var helt sådär, fan nu är det ju... Och då slutade vi och stängde lådan.
Ja, visst.
Och vi hade lite tankar på så här, men fan ska vi starta liksom ett... Vi tar in yngre medlemmar, fortsätta med Bounce och fortsätta sådär...
Det kanske hade varit bra för dansen i Sverige liksom. Jag är inte säker på att det hade varit liksom bra för er som personer, men för dansen. Jag tänkte på det för en stund sedan när du pratade om dansens liksom status, att visst, kidsen dansar kanske på Instagram, men just det där breda, nu la de ner Let's Dance. Nu är väl Let's Dance kanske också, det är en väldigt snäv publik. Du kanske, ja, så att säga. Men du fattar vad jag menar.
Nej, men det tror jag fan du har rätt i. Alltså att om det fanns en grupp och några kända personer, det hade säkert kunnat bli ännu kända då. Man tänker då att det är precis, det här var 2010 ju, brytpunkten för sociala medier väl, när det började komma in. Om vi hade startat ett yngre Bounce, de hade ju kunnat explodera liksom och gjort jättemycket för dansen. Det har nog rätt i. Istället så, ja, vi som var med, vi gjorde en massa produktioner bakom, var inte offentliga och inte liksom ambassadörer på det sättet. Så det... Vi trodde att det skulle komma några som skulle ta över den liksom rollen. Men det gjorde det inte riktigt.
Får kanske sätta ihop ett Bounce Junior eller något.
Nu, ja. Ja, om man nu orkar jobba med sociala medier och kötta sönder det där.
Ja. Du, vi var lite på din ålder. Hur har du med din ålderskris?
Men den har pågått. Alltså, jag har inte så mycket kris för att vara nästan 50. Fyller 50 år ju. Det tycker jag är rätt okej. Okay. Jag har gjort så mycket saker och fått uppleva sådär. Men det är bara mer fysiskt liksom, att jag tycker att det är så jävla begränsat att jag inte kan göra det som jag har gjort förut, helt enkelt. På samma sätt. Jag kan ju göra jättemycket, men just nu kan jag liksom inte spela tennis, jag kan inte spela bara för att det är ont där och vet. Man håller alltid på att fixa och trixa. Men jag har hållit på med det här ända sedan jag var 40 och bearbetade, så då känns det inte så jobbigt, så att jag tycker inte jag har så mycket kris. Så.
Alltså, du har hållit på med vad då? Sen du
alltså att bearbeta att bli äldre.
Ah, okay.
Så att det är som att jag har haft en 40-50-årskris som har bara dragit ut mycket längre på tiden, för det har varit en ständig liksom båge ned på något sätt.
Och som liksom, det var inte så dumt av det att liksom fasa in koreografi och regi liksom i ditt yrkesliv ju.
Nej, det var ju väldigt naturligt och bra, såklart.
Och då kan du ju, antar jag, det kan du väl hålla på med tills du dör?
Ja, men man känner ju, ja, regi, absolut. Koreografi känner man väl liksom att man tappar lite...
Ja, okej.
Okay. Mm. Alltså, visst kan jag sitta där och peka som någon sorts liksom gubbe. men man vill vara i det liksom. Det är liksom det med dansen som är själva kraften, tycker jag. Att man är i det själv för att förstå vad det är för någonting man vill förmedla på något sätt.
Okej. Okay.
Men det finns ju många koreografer som inte gör så mycket själva om kroppen. Men för mig har det alltid varit så centralt att jag kan känna på det på något sätt.
Mm.
Jag hade en tanke häromdagen faktiskt kring det här med att man har konflikter med, eller att jag har varit konflikträdd och man vågar inte liksom säga ifrån och så vidare. Och då hade jag en tanke häromdagen som var rätt skön, att med en person som är äldre än vad jag är, kanske 60-65, och tänkte så här: vad fan spelar det för roll? Den här personen kommer ju dö relativt snart. Så då kommer det ju aldrig vara en grej att jag kommer behöva möta den här personen.
Mm.
Så jag kan lika gärna vara lite tuff och säga det jag vill på ett mycket mer ärligt sätt. Och det var en skön tanke, att man känner att alla ändå ska dö snart.
Ja, jo.
Inte snart, men,
Nej, men de ska...
framförallt de kanske äldre. Sen kanske man måste ha ett annat förhållningssätt till de yngre då, som...
Ja, fast det är väl kanske lite om... Det väl, har väl mer med dig själv att göra, tänker jag, just det där med konflikt. Rädsla att man kanske i viss mån, eller i alla fall om jag tittar till mig själv, så kanske man inte riktigt orkar spela spelet fullt ut liksom, och hålla god min, för att någonstans så är det ju ändå bättre för både dig och den personen, även om det blir friktion här och nu, men det är ändå bättre att man tar tag i det.
Man tar ja, att man är rak. Samtidigt som man, som du som säger hej till din ChatGPT, vill vara en trevlig och artig person, tycker jag.
Alltså,
som men jag tyckte bara det är intressant att man sen, jag vet inte, sen vill inte jag heller bli en sån här och skiter i vad alla tycker och bara jag kör mitt race och bara liksom blir bara värsta stela figuren. Jag tycker det finns någonting att man möter ju vissa, eller möter, det som är bra med det här yrket är att man träffar ju många äldre människor som ibland är sjukt barnsliga på ett jävligt positivt sätt. Mm. Alltså som är 60-70 år och som bara har nyfikenheten och som har lusten. Och det är någon sorts målbild som jag vill ha ändå. Att inte bli så här och bara sopa alla åt sidan. Fortfarande nyfiken, fortfarande liksom sugen på att lära mig saker.
Mm. Vet vad jag skulle vilja?
Nej.
Skulle vilja sluta tänka så jävla mycket på min ålder. Jag tycker att alla coola människor, så här som man känner, typ de, alltså som är då äldre än jag.
Mm.
De har så här grått skägg och liksom så här, men att de fortfarande utvecklas, pratar inte om att de är 64 liksom.
Nej, och kan gå in i ett rum där det står 25-åringar och bara så här, du vet, jag tänkte på en sak, och bara helt så här rak och ärlig och inte se, jaha, nu ska jag gå fram till den här som är mycket yngre och undra hur den kommer uppfatta mig och jada.
Ja, på min tid så.
Ja.
Alltså,
ja, men hela tiden ta det i beaktning som en sorts disclaimer eller någonting.
Mm.
Utan bara, det finns, det är det jag menar. Vissa människor är ju så att de bara, de är sig själva på något sätt.
Liksom. Och vet du vad jag tycker? Jag tycker du och jag ska in i det där nu.
Nu.
Men du, vad fan, då tänker jag mig väl att vi tar... Ja, men säg förresten varför man ska komma och se på dina grejer nu i vår.
Nej, men om man, okej, så här, om man, jag tror att ingen har sett den här formen tidigare på Master of Dance. Den är rolig, den är också väldigt ärlig och det är, jag försöker göra jättebra dans helt enkelt.
Jag ser fram emot att se den.
Ja, du är välkommen.
1000 miljoner tack för att du ville komma förbi.
Ja, men tack själv. Det var väldigt trevligt.
Umeå, Skellefteå, Sundsvall, Piteå, Luleå, Gävle, Stockholm och så vidare. Ja, du förstår, Benke Rydman är på turné och du bör se honom om du kan. Det ska vi göra som gör Värvet och vi heter i bokstavsordning Acast, Kristoffer Triumf och Ninni Westin. Missa inte nästa avsnitt, det är ett av de absolut, absolut, absolut mest episka någonsin. Tack för idag, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.